Hej och välkomna till podden Våga göra fel. Ja, nu har vi kommit upp till, jag vågar inte ens säga vilket avsnitt det är. Det börjar bli ganska många nu, va? Men jag gissar att 15 kanske eller någonting sånt där.
Ja.
Vad trodde ni, Magda och Kent? Trodde ni att vi skulle hålla på så här länge eller från början?
Jag trodde nog vi hade tröttnat och att vi skulle ha noll lyssnare, så att det skulle bli en förening för inbördes beundran mest.
Ja, nej, men det, jag håller väl med Kent lite grann sådär. Men det, sen så har det ju blivit så att det är några som lyssnar på oss, och då känner man ett visst ansvar för att hitta lite nya infallsvinklar och så det blir något nytt och fräscht varje gång.
Precis. Jag tänkte, och det ska vi faktiskt göra den här gången. Då blir det lite nytt perspektiv igen. Vi tänker lite, något som vi har missat är ju lite personalperspektivet. Hur är det att ha gett stöd och kanske framför allt över tid? Alltså, hur var det tidigare förr? Och hur är det mer kanske i modern tid, höll jag på att säga. Och då har vi ju bjudit in ingen mindre än min kära mor, Eva-Britt. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen, Eva-Britt.
Tack.
Nej, men jag håller ju en del utbildningar, jag vet jag har nämnt det tidigare i den här podden. Och då ställer jag alltid frågan, varför jobbar du det du gör? Och för min egen del så märker jag att jag har ju ändrat mig lite grann. Och vad beror det på? Jo, men det är ju att man går ju tillbaka kanske mer och mer i tid. Och då har jag landat ända tillbaka. Och jag vet faktiskt att det var så här att du bjöd hem ibland lite, ja, i min värld då kanske lite udda människor, alltså personer med funktionsnedsättning helt enkelt. Och jag blev väl nyfiken där. Det var mycket glädje, mycket skratt och man betedde sig kanske lite annorlunda än vad jag var van vid. Och jag tror att det där väckte någon slags nyfikenhet så. Men om vi går tillbaka, alltså hur tidigt var det egentligen som du började jobba med människor?
Det var på sommaren 1978. Var det. Jag hade jobbat med något helt annat innan, men jag ville jobba med människor som sagt. Och då kom jag till Nannelundsskolan i Eksjö. Ett internat var det, men just på sommaren så kom det barn från Strandängen som var där på semester, kallades det.
Mm-hmm.
Och det var ju ganska små barn vad jag kan minnas, mellan 7 och 12 år kanske. Mm. Och ja, jag minns att de var där i flera veckor.
Ja, vi fick en massa ljudstrul här av någon outgrundlig anledning. Men som tur var så glömde vi inspelningen på. Och så det, vi fick ihop ett avsnitt i alla fall till slut. Och där ni kommer in just nu, då har vi börjat prata om det här med när landstinget gick över till kommunerna och så vidare. Så god lyssning.
Ett fel närmare rätt.
Både på när det var regionen, höll jag på att säga.
Landstinget.
Eller landstinget på den tiden.
Ja.
Och sen kommunen.
Mm. Ja, så var det. Ja.
Jag har en tavla på toaletten hemma med en segelbåt som sjunker. Och den fick jag som avskedspresent från landstinget. När jag gick över och blev kommunalanställd. Det är helt sjukt. Och den hänger fortfarande på toan.
Jag fick en kniv.
Jag fick en kniv. Vad fick du då, Eva-Britt? Fick du någon avskedsgåva från landstinget?
Nej, det kan jag inte minnas att jag fick. Nej.
Nej.
Nej. Jag har inte fått så mycket. Nej.
Men det är väl det här också att ja, det här Barbro berättar, det hände ju på ställen. Det fanns ju något, man kallar ju nästan psykiatrins värstingar eller vad man ska säga. Mm. Precis som vi har idag. Vi har ungdomar, vi gör reportage om de här som inte passar in någonstans, och man hittar på allting och man skyller på varandra vem som ska göra vad. Och det var ju där, tror jag, som Barbro var. Och då fanns det ju system att man blev tvångsvårdad och man skulle bli tillrättavisad och lärd hur man skulle bete sig.
Uppfostran.
Uppfostran var ju...
Just det.
Ja, man tvingade med boende på semester till exempel som inte alls ville följa med.
Nej, det fanns bara ett alternativ.
Ja.
Ja.
Och det, var sorgligt.
Det var ett kollektivt vårdande eller kollektiv omhändertagande. Det fanns inget individuellt tänk i det inte.
Nej.
Men ni visste att han inte ville?
Ja, vi visste. Men all personal skulle följa med också. Ja. Så det var ingen hemma.
Nej, visst.
Det var hans föräldrar.
Ja.
Han var överlycklig när vi hann inte ur bussen förrän mamma kom och hämtade när vi kom hem. Ja, man har haft sån makt kan känna som inte har varit till deras fördel många gånger.
Nej. Men det byggde på en helt annan människosyn eller syn på.
Ja.
Passade jag inte in i den som personal, då fick jag inte vara kvar heller.
Nej.
Var det någon opponerelse då?
Utav
personalen? Alltså här kan vi inte göra. Eller var det bara så här måste det få vara?
Alltså jag vet inte. Man kände sig nog väldigt styrd. Nej. Mm. Alltså även om man tyckte något annat så kanske man inte sa det då.
Nej.
Nej.
Men jag tänker på skillnaden från precis när du har slutat jobbet precis nyligen då.
Mm.
För nu uppmanas vi ju att reflektera och tänka och sådär. Den uppmaningen, fanns den då? Om vi går tillbaka 10, 20?
Nej. Det kan jag inte säga att det fanns. Det är först på senare år som det har blivit förändrat. Och allt med dokumentation och allting. Man tar ju väldig hänsyn till dem man jobbar hos på senare tid.
Mm.
Mm. Och jag har jobbat i grupper som har varit bra och grupper som har varit mindre bra. Alltså det är jobbigt när det blir konflikt i själva personalgruppen.
Mm.
Mm.
Går vi ut över brukarna såklart.
Ja, ja. Mm. Jag tror jag har varit med om allt i mitt arbetsliv kan man väl säga.
Om du ser tillbaka då, om du tar från epok till epok sådär. Vad var det bästa på 80-talet och vad var det bästa på 90-talet och 10-talet? Alltså, kan du se ditt yrkesliv på det sättet?
Alltså på ett vis var det roligare att jobba förr. Jag kan nog känna ändå att det var det. Alltså för det var så mycket krav annars man skulle göra så mycket. Alltså innan datorer kom in och allt man skulle dokumentera. Det tog ju väldigt mycket tid på senare tid. Så man gjorde mer roliga saker kan jag nog tycka med de boende för.
Mm.
Hittade på
ändå,
mer.
Ändå, alltså hittade, ja. Fast det var ju då att alla gjorde lika.
Mm.
Mm. Men å andra sidan blev det väldigt mycket diskussioner då om ja, rättvisa och om en del ville göra något. Så det blev ju mycket, jag tror man slutar göra saker för det blir så mycket diskussioner runt omkring. Jag menar, boende hade inga bil. Förr hade de flesta boende en bil som de kunde åka huller och buller med. Eller en buss och hyra. Och sen blev det bara en massa restriktioner och vad man inte fick göra med de där bussarna. Ja. Nej, jag tror vi slutade med det sociala arbetet för rätt många år sedan och började dokumentera. För det är sån här som Andreas som har kommit in och pratat om dokumentation hela tiden.
Ja.
Ja, det var sådana som kom in, de här, vet du, riktetikerna som kom in och sa så här.
Nej. Ja, det är sunda förnuft.
Ja,
det blir lite stelare på något vis kan jag nog tycka ändå.
Och jag har ju träffat många personal naturligtvis som säger precis som du i din generation.
Ja, jag kan tycka förr att man hade roligare tillsammans med
brukarna.
Det var, man kände lite mer som en familj. Ja. Det ska man ju inte känna kanske för det är ju ens arbete. Nej. Men det var lite så då, alltså det tyckte alla.
Fast det har vi ju pratat om förr, det lyfte ju ni med, den här familje...
Ja,
känsla.
Och det var ju det Barbro sa, det var ju det som räddade henne. Det var ju att hon har ju kvar alla kontaktpersoner och alla människor i 20 år eller något. De är ju jätteviktiga för henne.
Ja.
Jag tänker på den här pendeln som vi pratar om ibland.
Ja, visst.
Alltså att 94 så kom LSS med Bonk. Alltså det var ju liksom ganska så kraftig lagstiftning och förändring. Och då så bara försökte vi då, okej, nu har vi ju innan 94, då har vi jobbat lite det här med familjenormalisering och allt det här och familjecentrerat då. Medan sen har det slått över pendeln, så nu är det ju individualiserat så in i bänken.
Mm.
Så nu kanske vi behöver jobba med hur ska vi få tillbaka, så det blir liksom lite mitt emellan, som du säger Kent, att vi får börja jobba med socialt arbete igen på riktigt. Liksom. Och vad är då på riktigt? Hitta där. Den där grejen är ju jättesvår.
Mm. Och från början hade inte där jag arbetade fanns det inte många anhöriga. Och då längtade jag efter att få ha liksom, den här helheten liksom, och träffa anhöriga. Och då började jag på ett nytt gruppboende där det fanns anhöriga. Men då blev det liksom för mycket.
Ja, ja visst.
Inflytande. Ja. Så att vi fick så mycket krav på oss. Så det var helt troligt.
För vi hade ju en generation med omsorgstagare där anhöriga hade och föräldrar blivit rådda att lämna över sina barn till institutioner. Mm. Och läkarna hade ju stor makt och man sa att det är bättre att fru Karlsson skaffar nya barn och så tar vi hand om Nisse här, för han kommer aldrig att fungera riktigt. Mm. Och det är såklart, de var ju inte så engagerade, men så kom en ny föräldrageneration i och med gruppbostäderna på lokal nivå. De var desto mer engagerade. De ville styra hela verksamheten.
Ja.
Ja.
Så blev det lite, för jag har haft chefer som har haft lite svårt att styra. Och då blir det ju att någon annan tar över.
Absolut.
Och så var det en viss del av personalgruppen plus anhöriga.
Mm. Ja, absolut.
Men det byter chefer väldigt ofta också.
Ja. Ja.
Det har jag varit med om, jättemånga olika chefer den här tiden.
Och ofta, eftersom vi vill ha ordning och reda, så är det de här fyrkantiga människorna som blir de här inofficiella ledarna i arbetsgruppen. Och de styr och ställer. Och alla ska göra samma och alla ska göra lika. Och alla ska, alltså, det, och går någon utanför ramarna så pratar man skit om varandra. Så, så ser det ofta ut.
Jag brukar säga att det är inte ens jobba lika länge, utan det är ju mer att jobba så som jag anser att vi ska jobba.
Ja, som brukare anser.
Ja, eller som...
Eller, ja, du menar så. Nej, ja,
men
ja.
De starka,
ja, ja. Ja, visst.
Ja. Eller de som hörs mest. Kan
ja, man. Absolut.
Det finns ju ganska många människor som inte alls skulle jobba med människor överhuvudtaget. Och då är det svårt att vara i en sån grupp, tycker jag.
Ja.
Har du sett mycket tvång? Förutom att man blir tvingad på semester. Har du varit med om just det? Ja, men så här. Och du upplever att det här var ju liksom långt över gränsen. För
ja,
det kändes
och okej. Det har jag gjort på senare tid.
Ja.
Ja.
Visst är det så? Det lever kvar.
Ja. Jag har till och med gått till chefen flera gånger. Och det händer liksom inget ändå.
Nej.
Nej. Utan den personen där blir omplacerade. Mm. Och kan bara säga, jag har det inte riktigt bra hemma. Det var därför det gick ut över den på jobbet. Mm. Det är inte så länge sedan.
Nej. Vi har ju liksom inte kommit så långt. Eller det är ju vissa delar.
Nej, det är det jag säger. Vi är ju kvar på institutionsstadiet. Och vi har ännu mer makt egentligen var och en. Att antingen jobba på rätt sätt men också jobba på ett helt felaktigt sätt.
Vad gjorde du, Eva-Britt, när du stötte på de här dina kollegor eller jobbarkompisar som vad går du att göra åt det, eller hur agerade du?
Som jag inte tyckte skulle bete sig
ja,
så.
Ja.
Ja.
Du berättade det här med chefsbyten och liksom.
Ja, jag har kört slut på mig själv bland annat.
Ja.
Ja, jag var.
Du gör allting själv då, eller?
Vad sa du?
Och jag, att du gör allting själv.
Ja, på den tiden, jag hade ju lite svårt att säga till den personen, om man säger. Det måste jag ju säga. Det hade jag gjort på ett annat sätt idag. Det är mycket jag hade gjort annorlunda i mitt arbetsliv om jag ser tillbaka. Jag var lite fegare.
Ja.
Ja.
Du skulle stått upp mer för dem som du stöttade.
Ja, det hade jag gjort alla gånger.
Mm. Det, när jag handleder ju också en del, och vi pratade ju det här om att processer står i vägen för metoden. Alltså att det som händer i personalgrupper påverkar jättemycket hur vi ger stödet. Mm. Så att om man börjar med sig själv först då. Så att jag och Magda får börja med mig själv. Och så att jag vet vem jag är och att jag kan vara stark i min roll som Magda. Och Eva Brick kan vara stark i din roll som dig själv.
Mm.
Där vet jag att Socialstyrelsen har liksom påpekat att det där vi måste tillbaka igen till där vi var på i början på, vad var det, 90-talet, där vi gick i terapi för att bli bra personer, för att kunna hjälpa brukarna. Och tänker att det behöver tas tag i igen på något sätt det där. Att det är viktigt det där, att kunna vara stark och kunna stå upp i ett socialt sammanhang.
Men och ibland när man inte får stöd utav chefen när det är svåra situationer. Jag vet inte om det är, visserligen kanske det har gått lite för långt innan man ber om stöd eller säger som det är. Man försöker själv så bra man kan, för att man är ju rätt duktig i alla fall i jobbet. Så. Ja. Men det har jag råkat ut för många gånger när man inte har fått riktigt och rätt stöd. Utan man får göra så bra man kan själv.
Det är kniviga situationer, så etiska dilemman som kommer upp, och de måste vara stensäker på vad är det som ingår i mitt uppdrag, vad är det jag ska göra här?
Ja, och det har varit oklart ibland hur mycket vi som assistenter ska göra.
Mm.
Precis.
Ja. Så egentligen att känna sig trygg i var gränserna går för sig själv.
Ja, det får jag nog säga att jag inte kanske har känt mig riktigt. Känner mig nog mer trygg förr då i arbetslivet än på senare tid.
Mm. Mm.
Men då fanns ju ingen utredning och som sa vad arbetet skulle innehålla, likadant som det gör idag. Och det har ju gjort också, du kan ju bli tillsagd att göra saker som du vet personen klarar själv egentligen. Eller jag skulle göra på ett helt annat sätt, men jag har ett beslut som innebär att jag ska få hjälp på det här sättet.
Mm.
Och jag tror att många jobbar med självständighet och utan att veta om det, för man tränade människor. Det fanns mycket träning förr i tiden. Och så fanns det en annan utgångspunkt innan omsorgerna då gick över till kommunerna. Det var ju att det var mer, i och för sig medicinskt, biologiskt inriktat, men det var ju, det fanns en kunskap inom regionen på den tiden. När det gällde funktionsnedsättningar, det fanns till och med läkare som var experter, det fanns sköter, det fanns en kunskap kring de här problematiken. Men sen när det gick över till kommunerna så försvann ju den kunskapen.
Ja,
det blev en helt annan sammansättning, och då blev vi inriktade på och det här har du rätt till, det här ska du få hjälp med. Det var man glömde att fråga brukaren, vad behöver du hjälp med? Och man glömde att fråga personalen, hur jobbar ni och hur ska vi kunna jobba vidare och så. Och det blir en expert till som kom in här.
Mm.
Och alla famlar runt.
Alla famlar runt, ja.
Jag förstår vad det är vi ska göra.
Och så säger doktorn, jag ordinerar lite promenader 3 gånger i veckan. Och då blir det kalabalik, för vem ska gå ut med Nisse då som inte varit ute på 2 år?
Ja.
Men jag tänker på Eva-Britt, du som har jobbat så där länge, som vi andra också har gjort visserligen, men om man tänker det här med du sa att du jobbade med barn som bara var 7-12 år. De barnen måste ju vara vuxna nu.
Ja.
Vi har ju de brukarna i våran, som vi stöttar, som är 60, 70 och kanske 80, 90 år också. Som är kvar. Och då tänker jag på att som är vana med den kulturen, det arbetssättet som vi gav på 70-80-tal, precis. Och så kommer vi in här nu med nya restriktioner, och vi måste precis varit och pratat om det här med skydds- och begränsningsåtgärder och samtycken med en personalgrupp. Och nu måste vi kräva samtycke på nästan allting som kanske förr var en trygghet för personer, för brukarna. Man begränsade för att hjälpa och sådär. Ja. Är det något sådär som du har tänkt på? Det här att man är van att ha det, att brukarna är van att ha det på ett speciellt sätt, och så ändras det i för snabb takt på något sätt.
Mm.
Fortsätt att vara. Inget som du känner igen?
Nej, jag kan väl inte säga det riktigt.
Nej.
Som jag kommer på nu i alla fall.
Har du varit med om att man har begränsat väldigt mycket då? Låsta kylskåp och mat och vad man ska äta och inte.
Ja, det var ju lite så när de fick varsin ny lägenhet med kylskåp. Och så kanske var någon som hade övervikt. De tyckte det var ju jätteskönt att kunna äta vad man ville när man ville.
Mm.
Och så blev det, ja.
Hur blev det i personalgruppen då?
Ja, det blev svårt i personalgruppen. Det var ju lite olika viljor där också då, vad man tyckte. En del liksom kunde ju verkligen äta mycket och när som helst.
Mm.
Så det kanske blev bestämt att de inte skulle ha mer än frukost i sitt kylskåp, och så åt man gemensamt ute i boendet i alla fall.
Gemensamma måltider har ju varit en sån där.
Ja, den har det varit mycket att prata om.
Ja.
Och det finns väl fortfarande kvar, tänker jag. Men nu är det väl kanske mer så att det är brukarna själva som väljer det. Att de vill att det ska vara så.
Precis. Fredagsmyset eller vad det nu kan vara. Som
ja.
Ja, på helgerna hade vi det ganska länge. Eller ja, hela tiden.
Vem bestämde vad ni skulle laga för mat?
Ja, det hade de. Det fick de boende bestämma en hel del. Ja.
Mm.
Mm. Det var inte ni som. Ja, då är det Eva-Britt som jobbar och då blir det det här.
Nej, det för många hade ju svårt att hitta på någonting kanske. Men ja, vissa grejer tycker jag nog att de ändå fick bestämma mycket själva.
Ja.
Ja.
Hur ser framtiden ut då, Eva-Britt? Om du sa att jag skulle gjort annorlunda. Om vi säger så här att till de som lyssnar på den här podden och ska precis gå ut i sin yrkesliv. Vad har du för tips att skicka iväg?
Ja, att man måste nog ha jobbat en hel del med sig själv, kan jag tycka, när man jobbar med andra människor. Ja, i alla fall vara ödmjuk och medmänsklig och ja, inte konflikträdd och.
Vad glad jag blir när du säger så.
Ja.
Mm.
Mm. Nej, jag tycker nog det krävs mycket utav personal. Att det ska göra det faktiskt. Ett tag så var det som att en del chefer sa till och med på möte. Har ni inte någon vän eller släkting som kan jobba i dem? Jo. Och då tänker man, nej, de jag har, de skulle kanske inte riktigt passa i alla fall inom vården. Precis som nu tar vi vad som helst.
Mm.
Det var så jag fick jobb.
Ja, Andreas, annars hade du väl aldrig fått jobb. Det har ju hela tiden, det kvittar ju i vårdyrkena så att säga, så har det ju varit så att jag är utbytbar hela tiden. Det kan komma semestervikarier, det fungerar mycket bättre nu när det var semester, kunde man säga då, än ordinarie personal. För alltså man har inte gett någon status på att jobba nära människor i det dagliga arbetet.
Nej.
Och vi har inte heller fått som du beskriver, du har inte heller haft chefer som har styrt. Du har inte haft, det pratar vi om en annan gång, att vi inte har ens satt ord för det vi håller på med.
Nej.
Och du har ju haft svårt att förklara för Andreas vad du håller på med. Jag känner igen det, mina barn, de alltid frågar, vad gör du egentligen? Och jag vickar som lärare ett tag, då var de så glada, för då visste de, då kunde de säga, han jobbar som lärare. Ja. Men annars så har jag aldrig kunnat beskriva riktigt vad det är jag gör.
Nej, så är det ju. Och en del som tror att det är väldigt lätt att jobba som personlig assistent. Man dricker kaffe och går. Och det har varit det svåraste arbetet, tycker jag.
Ja, det är det svåraste arbetet inom vård och omsorg som man kan utsätta sig för.
Mm. Och det krävs också minst utbildning.
Absolut.
Så ja. Det är jättekonstig
kombination.
Ja, väldigt konstigt.
Det har verkligen, och det vill till att man hamnar hos rätt person. Ja, som det fungerar bra med så. Det har jag också gjort, så det ska jag inte klara på. Sista åren där var väldigt bra.
Mm.
Och hela personalgruppen arbetade ju för det de skulle och tog väldigt hänsyn till vad det var vi skulle göra i arbetet. Mm. Så det,
just det.
Ja. Men det...
Så relationer alltså ska funka för att vi ska klara av det här jobbet.
Ja.
Mm.
Blir Kent glad när vi säger så.
Ja. Och att jag har förmåga att reflektera och våga göra saker och våga göra fel. Men också reflektera och göra nytt när det inte fungerar. Hitta på nya vinklingar på det hela.
Precis.
Ja.
Det säger jag varje program.
Det är bra.
Det blir kört.
Repeat. Så men för nu så måste vi ju säga hej då.
Ja.
Mm. Till våra poddgäster som lyssnar och hoppas vi. Vad hoppas vi på?
Men har inte ni några släktingar då som ni kan bjuda in och podda med?
Vi har några släktingar.
Ja.
Vad sa du? Ja. Ja, inte levande faktiskt.
Nej, då blir det svårt.
Ja,
det blir väldigt svårt.
Vad ska jag kunna göra? Eller har du någon, Kent?
Nej, jag har inte det.
Nej. Men så därför så får vi suga ut det bästa.
Men vi har ju andra personer som man skulle kunna fråga. Jag har.
Ja.
Ja. Mm. Ska vi göra ett avslut här? Har vi något, vi tar en liten runda då. Helgen, hur ser den ut? Magda, vad tänker du göra i helgen?
Ja, äntligen så ska vi ut och segla. Och förflytta båten från hamnen till hemhamnen. Och så preppa den med alla preppningsgrejer som behövs på en båt för att klara en hel vårsäsong ute på Kosterskärgården. Så det ska jag göra.
Ja, trevligt. Mm. Du då, Kent? Har du några planer?
Ja, jag säger som jag brukar säga. Det är inte att göra som är viktigt utan att vara.
Klokt.
Filosofiskt avslut. Ja. Och sen skriva Britta nu då. Har du något det här?
Vara. Jag är mycket i nuet nu för tiden. Jag gör det jag vill.
Ja.
Resten struntar jag i.
Ja.
Och du då, Andreas?
Ja, vad ska jag göra? Jag är nog efter med lite allt möjligt. Vi har ju flyttat nyligen och sådär. Så jag får lite mer ordning. Men så tror jag.
Mm. Härligt.
Ja.
Då säger vi hej då och tackar Eva-Britt så mycket, tycker jag.
Tack.
Att här.
Tack. Okej.
Ha det fint.
Hej då.
Hej då.